Ja, rubriken för den här söndagen var ju som sagt, är som sagt tro, hopp och kärlek. Och vi har redan pratat en del om kärleken hittills i gudstjänsten. Om hur kärleken som utgår ifrån Gud och kärleken som är det här nästan definierande draget hos Gud själv. Att kärleken kommer ifrån Gud och den här kärleken som fördriver all rädsla. Vi ska läsa en väldigt känd text. Om jag skulle be er nämna någon text i Bibeln som handlar om kärlek, så tror jag att 9 av 10, kanske allihop, skulle nämna den här texten. Jag tänker inte slänga ut frågan, för ifall någon säger något annat så kan det bli lite genant kanske. Men det finns ju, vi har ju ett antal texter i Bibeln som är så kända att man nästan har satt en egen liten rubrik på dem. De har fått en egen liten etikett och titel. Texter som de flesta kanske skulle kunna citera eller åtminstone återge ungefärligt. Om man skulle veta ungefär var någonstans i Bibeln man hittar dem, kanske till och med exakt kapitel, vers och så vidare. Lilla Bibeln, Gyllene regeln, Herrens bön, Hedersalmen, missionsbefallningen kanske. Det finns mängder av sådana här texter som har betytt så mycket för folk eller blivit så betydelsefulla kanske under perioder i kyrkohistorien eller i våra liv, eller viktiga beroende på vad man står i för tradition, så är det olika texter kanske som har betytt särskilt mycket. Och även människor som inte regelbundet läser Bibeln skulle säkert, om man frågar om vad den gyllene regeln är, så kanske man skulle kunna ha ett hum om vad det kunde innebära. Eller man Herrens bön kanske. Eller Fader vår ska man kanske kalla den då. Men problemet när vi gör så här, när vi tar en text och lyfter ur den och gör den så, citerar den så ofta och använder den i olika sammanhang eller i vissa specifika sammanhang, är att man kanske ibland inte riktigt minns eller tar hänsyn till vilket sammanhang man hittar den här texten först återfanns i. Om vi tar exemplet Herrens bön, så kommer den ju i, beroende på om man läser i Lukas evangeliet eller Matteus evangeliet, så är det ju i ett kapitel där ett sammanhang där lärjungarna vill lära sig att be. De vill få mer djup förståelse för vad bönen är för någonting. Och för många kanske den bara blivit en sak som vi läser eller rabblar. Men det finns ju en ursprunglig kontext, ett ursprungligt sammanhang för de här texterna. Och den texten som vi ska läsa idag, den är minst sagt drabbad av det här problemet med tanke på hur den används i de allra flesta sammanhang. Och problemet med när man lyfter texter ur sitt sammanhang är att man kanske ibland man tappar den djupare innebörden, eller man kanske får en väldigt endimensionell bild av den här texten. Man läser den och sen tolkar man den utifrån vad man är van vid. Sammanhanget man har hört, det påverkar hur man tolkar innehållet. Så vidare. Men nog om det här, diskussionen om den här texten i fråga. Vi ska ta och läsa den innan till. Och det är, och nu får se om vi får igenkännande nickar, ni som hade gissat vad detta är för någonting. Det är första Korinthierbrevet kapitel 13. Och vi läser hela det kapitlet, vers 1-13. Så vi får upp det där också. Ja. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons. Jag är en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan blev jag vuxen. Sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. När vi läser den här texten i dess ursprungliga sammanhang så kan man ibland känna lite grann att vad gör den här texten här? Därför att den hamnar inte, vi tror nästan, vi kan nästan få känslan av att hur har den texten hamnat här? När vi läser första Korintherbrevet och liksom situationen, vad som händer i den församlingen i Korint, de problem som finns, den splittring som finns i församlingen, de frågor som man brottas med. Hela brevet fram tills den här punkten har ju egentligen varit att Paulus bara går igenom, svarar på fråga efter fråga och går igenom situationer och tar upp missförhållanden i församlingen. Och försöker gå till rätta. Det är en församling som antagligen har vuxit väldigt snabbt. Det är en stor församling, kanske en av dåtidens största församlingar. Korint är en stor metropol och den är liksom en liten smältdegel av olika religioner och kulturer. Församlingen består sannolikhet av en mängd nykonverterade hedningar och en grupp judar. Det finns väldiga faktioner. Vi har människor som håller sig till olika lärare. Någon håller sig till Petrus eller Paulus, någon håller sig till Apollos och så vidare. Man har lite olika inriktningar och olika strömningar i församlingen där folk liksom har grupperat sig. Vi har även klassskillnader. Vi har några namngivna. Vi har en av stadens vad ska man säga på den här dåtiden, någon slags nästan som finansministern i staden eller liksom ekonomiskt ansvarig för stadens finanser som är med i församlingen. Och vi har frigivna slavar, så vi har alltså hela spektrat av människor som möts här i den här församlingen och försöker hitta en gemenskap över de här gränserna. Och så läser vi det här. Vi läser från kapitel. Den här texten befinner sig mitt i ett sammanhang där Paulus pratar om ordningen i gudstjänsten. Han har börjat i kapitel 12 och prata om hur enheten måste få råda i församlingen. Hur ni ska vara ett och hur han jämför församlingen med en kropp. Han pratar om nådegåvor och hur de ska användas och så vidare. Och sen fortsätter han i kapitel 14 och pratar om detta. Så mitt i det här stycket så hamnar den här kärlekens lov, som vi kallar den, kapitel 13. Och då kan man ju tycka lite, är det så att Paulus satt och skrev det här brevet och sen hade han den här kärleksdikten som han bara måste få ur sig och han kan inte vänta? Utan han, mitt i det här sammanhanget där han pratar om nådegåvor, så jag måste få uttrycka den här fantastiska poesin som jag har gått och burit på så länge. Och så skriver han ner det här. Och sen återgår vi till diskussionen igen om nådegåvor och hur det ska gå till vid gudstjänsterna och när ni samlas för att det ska vara ordning. Det vore ju väldigt märkligt om det var på det sättet. Jag tycker av det man läser om Paulus så framstår han inte riktigt som den personen som plötsligt skulle brista ut i dikt mitt i en genomgång av det här slaget. Hade han vetat att den här texten 2000 år senare skulle kanske vara den mest populära texten att läsa i vigsel- och bröllopssammanhang, eller att det kanske är där den mest av allt skulle användas, så kanske han skulle brista ut i gråt eller bli vansinnig eller liksom bara sucka djupt över att varför tog ni den här texten och gjorde den till någonting annat än vad jag hade tänkt från början. Nu är det en fantastisk text. Jag tror inte han skulle ha något emot att vi läser den så regelbundet som vi gör. Och i de sammanhangen vi gör. Men det är väldigt lätt att den här texten lyfts ur sitt sammanhang och att vi inte förstår vad är det egentligen han vill ha sagt. Vad är det? Den här texten skriver ju Paulus för att han vill gå till rätta med en viss situation den här tiden i den här församlingen. Det är inte skrivet som en tidlös kärleksdikt. Hade Paulus vetat det hade han säkert velat ha royalty pengar för den här texten. Men nu är det inte så, utan den har ju sitt sammanhang mitt i den här genomgången. Kapitel 12 som sagt handlar framförallt om hur samlingen hör samman och måste leva i enhet. Men den här enheten måste få bli någonting mer än att vi står ut med varandra. Enhet är inte bara att stå ut med varandra. Enhet är inte bara att motvilligt tolerera varandra. För att det ska kunna bli en varaktig, meningsfull enhet så krävs det kärlek. Enhet utan kärlek är i bästa fall samarbete. I värsta fall är det inte mycket mer än en vapenvila. Men kärleken är det som kan binda oss samman i sann enhet. Och det är denna vägen som Paulus vill beskriva här i kapitel 13. Om vi börjar att titta på den här texten och går igenom de här verserna bit för bit, så är det precis som att Paulus, som ju var en duktig talare, även om han hade en tendens att tala för länge, vilket vi kan läsa om när folk somnar under hans predikningar. Så den här texten skulle man kunna dela upp i tre delar, precis som hela sammanhanget kan delas in i tre delar, kapitel 12, 13 och 14. Och det första stycket är vers 1-3. Vi kanske kan få upp det igen på skärmen. Och Paulus har ju i kapitel 12 och även i kapitel 14 så går han igenom och redogör. Han börjar räkna upp ett antal nådegåvor. Och här har han inget intresse av att göra en uttömmande förteckning av alla nådegåvor som finns, utan han räcker upp några exempel för att belysa problemet i den här församlingen. Nämligen att om vi saknar kärlek, då spelar det ingen roll hur mycket av liksom yttre tecken på karismatik eller på Guds andes närvaro eller på Guds närvaro i församlingen i form av yttre tecken som profetiska tilltal och tungotal. Utan allt det här som vi håller på med, som vi kanske håller för viktigt och som Paulus faktiskt säger, de här gåvorna, de är eftersträvansvärda. Försök vinna de här nådegåvorna. De är bra, använd dem för att bygga upp församlingen. Använd dem för att uppmuntra. Men saknar vi kärlek, då är det bara som ett ekande brons, som en skrällande symbol. Han säger att om jag så besitter all kunskap, all vishet, om jag har allting. Och han går även in och säger att om jag så skulle leva det mest asketiska livet och ge upp allting, om jag skulle försaka mina ägodelar, om jag skulle låta bränna mig på bål, om jag skulle ge upp mitt liv till och med, men inte ha kärleken, så är jag ingenting. Paulus gillar att prata i ganska extrema termer. Men han gör ju detta för att belysa ett problem. Och hur viktig kärleken är. Om vi går vidare och tittar på de följande verserna som kommer efter det, vers 4-7 tror jag ungefär, så börjar Paulus beskriva den här kärleken, hur den är. Och trots att vi läser de här verserna ofta i bröllopssammanhang, så är det ju inte så mycket till romantik. Och det är ju inte det som är Paulus syfte. Han pratar inte om kärleken mellan två blivande makar, utan han pratar om kärleken så som den ska vara i församlingen. Kärleken hur den ska vara i gemenskapen. Det är inte så mycket passion, det är inte så mycket förälskelse, utan det han pratar om är ju hur kärleken är. Den är tålmodig och den är god. Den är inte stridslysten, den är inte skrytsam och den är inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Jag tog och gjorde en liten uppställning här med hur Paulus beskriver kärleken. Och hade Paulus sett den här listan som jag gjort, så kanske han skulle tycka att det var att så där får man inte göra och sitta och hålla på och bryta ner texten i dess komponenter. Men jag tänkte göra det i alla fall. Jag tänkte beskriva vad är kärleken, eller hur är kärleken? Och då har vi allt det här. Paulus säger att den är tålmodig, den är god, den gläds med sanningen. Han säger att kärleken bär allt, den tror allt, den hoppas allt och den uthärdar allt. Väldigt mycket av vad kärleken är förutom då att den är god, att den gläds med sanningen, så handlar det väldigt mycket om en uthållighet. Kärleken tröttnar inte, kärleken ger inte upp. Kärleken är tålmodig. Den bär allt, den tror allt, den hoppas allt och den uthärdar allt. Sådan är kärleken som Paulus definierar den. Det är de liksom, jag vet inte hur vi skulle säga om vi pratar, vad är kärlek? Om vi utelämnar känslor, så kanske vi skulle beskriva saker som kanske, ja men, godhet, att man är utgivande, att man ger av det man har. Jag vet inte hur vi skulle uttrycka det, om vi bortser från liksom kärleken som någonting romantiskt, utan kärlek, hur är kärleken? Kärlek är godhet, det kanske är att man är vänlig, att man är omtänksam, att man har empati. Jag vet inte, ni får hjälpa mig sen. Men här är det som att Paulus vill poängtera tålamodet. Jag vet inte om det är det du skulle säga om kärleken. Vad är kärlek? Kärlek är att stå ut med varandra. Det är att tro allt gott om varandra. Det är att hoppas, det är att uthärda. Och när vi tänker efter så ligger det faktiskt ganska mycket i det här. En kärlek som bär allting. Oavsett hur tungt det är, hur tunga våra bördor är, så bär kärleken allting. Kärleken tror allting. Vad lägger vi i det? En kärlek som tror allting. En kärlek som inte misstänkliggör. En kärlek som inte ifrågasätter i första hand, utan en kärlek som tror allt. Och en kärlek som vill det bästa, som vill tro det bästa, som tror gott. En kärlek som hoppas allt. Det finns ett hopp i kärleken. Kärleken är inte pessimistisk. Den tror inte att det värsta ska hända. Som Ann-Kristin sa innan, eller som vi pratade innan om, att kärleken fördriver rädslan. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan det finns ett hopp i kärleken. Sen räknar Paulus upp ett antal saker som kärleken inte är. Och ibland är det lättare att kanske beskriva hur någonting är genom att tala om vad det inte är. Genom att använda negationer. Hur är kärleken inte? Den är inte stridslysten. Den är inte skrytsam. Den är inte uppblåst. Den är inte utmanande. Den är inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Och den finner ingen glädje i orätten. Så genom att tala de här orden, alla de här beskrivningarna, så kanske vi kan försöka få en lite förståelse vad det är Paulus är ute efter här när han definierar kärleken på detta sättet. Om vi tänker oss att kärleken får råda i församlingen, i den kristna gemenskapen, så pratar vi alltså att om en kärlek som har tålamod, som bär och tror och hoppas och som uthärdar allting, oavsett prövningar, oavsett svårigheter, så uthärdar kärleken. Vi ger inte upp på kärleken. Vi slutar inte älska för att det blir jobbigt. Men det är alltså en gemenskap som är fri, kanske den aldrig kan bli, men det här är någonting att eftersträva i alla fall. Den är inte stridslysten. Det är inte en gemenskap som delar upp sig i faktioner och som försöker strida med varandra i lärofrågor eller i detaljfrågor, eller som söker liksom konflikt. Och det är inte en kärlek som är skrytsam. Det är inte en kärlek som tycker sig vara bättre än alla andra eller som lyfter upp sin egen förträfflighet. Utan tvärtom. Det är en kärlek som lyfter upp sin nästa. Som försöker bygga upp och lyfta och uppmuntra den andra. Den är inte upplåst och den är inte utmanande. Den är inte självisk, utan den ser sin nästas behov före sitt eget. Den brusar inte upp. Och det knyter också an till det här tålamodet. Den blir inte arg, den blir inte irriterad, den börjar inte skälla ut någon annan. Och den vill ingen något ont. Den söker hela tiden det bästa. Den söker se det goda i sin nästa. Den söker se det positiva. Och den vill alla väl. Den finner ingen glädje i orätten. Kärleken är inte skadeglad. Utan kärleken, när den ser missförhållanden, när den ser hur någon far illa, så vill kärleken bygga upp och hjälpa, trösta, bära. Och Paulus säger att alla de här sakerna som han radar upp, han tar upp några exempel här. Vi kan läsa ännu mer av de här nådegåvorna i kapitel 12 och 14. Men han säger att de kommer förgå. Den profetiska gåvan kommer förgå. Tungotalet kommer förgå. Och vi kan anta att han menar att övriga nådegåvor kommer också förgå. De har sin tid, de har sin funktion, men det är begränsat. Han säger till och med att kunskapen är begränsad. Men kärleken kommer aldrig förgå. Den ska bestå tillsammans med tron och hoppet. De här tre. Och jag tror att det är viktigt, jag ska inte prata så länge till, men jag tror att det är viktigt när vi pratar om den här kärleken som Paulus menar är det här som knyter ihop, det som bär, det som håller ihop, det som är själva navet, det som är klistret som håller ihop den kristna gemenskapen, som håller ihop församlingen. Det är att den är, jag tror att Paulus vill också poängtera att den är någonting som tar sig uttryck i en handling. Kärlek är inte bara en känsla. Det är inte någonting som vi bara kan säga att ja, jag älskar dig med Kristi kärlek, säger vi mellan sammanbitna tänder. Som någon slags, vi försöker bekänna för oss själva att ja, jag älskar, för jag har ju, Guds kärlek bor ju i mig, så då måste jag älska alla andra. Men det är väldigt motvilligt. Utan det är en kärlek som tar sig uttryck i handling. En kärlek kan inte tro allt och hoppas allt och bära allting om inte det tar sig uttryck i hur vi lever. I hur vi praktiserar den här gemenskapen. Jag tror inte att Paulus bara ville ha en, att korintierna skulle ha en gemenskap där man kunde ta varandra i hand och säga frid. Och sen gick man och satte sig i sina grupper igen. Utan han ville att den här kärleken skulle ta sig uttryck i att det är en kärlek som river ner murar. Det är en kärlek som överbryggar klyftor. Som överbryggar gap mellan samhällsklasser, social status. Det är en kärlek som inte bara säger Gud välsigne dig när den ser någon lida nöd. Utan det är en kärlek som tar sig uttryck och som sträcker ut en hand. Som gör någonting. Som stannar upp och som lyssnar. Som finns där, som är närvarande. För annars säger Paulus att om jag gör, det spelar ingen roll vad jag gör, om inte kärleken får vara det som driver mig, så är det ingenting värt. Så jag hoppas att den här texten idag kan få vara en påminnelse till oss som individer, som församling, att stanna upp och se på oss själva. Se oss själva i spegeln. Att se hur han är jag. Se på våra relationer. Se på relationer till dem som står där nära. Familjemedlemmar, släkt. Syskon i församlingen. Människor du möter. Finns kärleken i de här relationerna? Är det kärleken som knyter ihop? Eller är jag liksom motvilligt tolerant? Eller är jag kärleksfull? Så när vi, jag tror att den här texten är, det är en, som sagt, det är en text som vi kommer, vi fortsätter, vi läser den i de här olika sammanhangen. Men jag tror det är en text som är viktig att vi tar med och påminner oss själva om och påminner oss om hur kan den här texten få påverka mitt liv, min vardag, mina relationer och gemenskapen med andra? För kärleken är det som kommer bestå. Kärleken är det som kommer bära genom allting. Jag ska runda av där. Och jag hoppas att vi kan få låta de här orden, det som är någonting att ha, att det får stanna kvar i våra hjärtan och bära frukt och bli någonting som påverkar våra liv och våra relationer. Vi ber tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du är kärlek. Tack för att kärleken utgår ifrån dig. Och kärleken är ett av de mest definierande karaktärsdragen i vem du är, Gud. Du är kärlek. Du inte bara älskar, utan kärlek är en del av vem du är. Och därför, Gud, om vi säger att vi tror på dig, om vi säger att vi tillhör dig, Jesus, om vi säger att vi vill vandra i dina fotspår och följa dig och vara dina lärjungar, men inte älskar, men inte har kärlek, Herre, då ber jag att vi ska få omvända oss och verkligen söka oss närmare dig och närmare ditt hjärta, så att vi får känna den här kärleken som pulserar ifrån dig. Herre, jag ber att din kärlek ska få flöda ännu mer in i våra liv, så att den kan flöda ut ur våra liv. Inte som någonting vi säger, att vi älskar varandra med Guds kärlek, utan för att det syns i våra handlingar. Det syns i våra relationer. Det syns i vår församlingsgemenskap. Gud, låt kärleken få bli det där som bär allt och som tror allt och som hoppas allt. Låt den här tålmodiga kärleken få bli någonting som definierar oss. Att vi har fördragsamhet med varandra. Att vi finns till för varandra. Vi brusar inte upp. Vi blir inte irriterade. Vi söker inte splittring, utan vi söker enhet. Att där det finns splittring, så ber jag att din kärlek ska få fylla igen de här sprickorna. Att där det finns sår, att din kärlek får bli det här, den här salvan som helar. Låt din kärlek få flöda ännu mer in i oss och ut genom oss till en värld som behöver det. I Jesu namn. Amen.